mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Men vad är strategin då, alltså, om SDP då gör en skuggbudget som är samlingspartistisk, men så sticker McKinnon ut och säger att den är inte bra?
Det är det som är konstigt. Eller är det sådär som i SFP, att man är med i regeringen men man vill också ha de där liberala väljarna kvar, man har Eva Biodé som
nästa gult. Ja, men är det? Alltså,
Nej, jag vet inte.
Säkert det ju hända att han tycker så här på riktigt.
Va?
och inte kan liksom hålla inne.
Nu har du en möjlighet att ta en liten paus i julförberedelserna och lära dig lite mer om veckans politik. Det här är Marianne Sundholm, Fredrik Wahlström och jag, Joakim Runt, som ska summera denna decembervecka. Vi ska kunna börja egentligen där vi slutar, eller där vi höll på i förra avsnittet, det vill säga vi pratade om Krista Kiuru. Hon råkar ju sen efteråt ut för ett mycket obehagligt och oprovocerat överfall. Hon blev alltså slagen i ansiktet av en förbipasserande i Helsingfors.
Sen,
ja, polisen fick fast honom, det visade sig vara en 34-årig mandabo som tydligen har sportat med sånt här tidigare. Det vill säga, alltså, det var inte frågan om något politiskt dåd eller någonting i den stilen. Men den här nyheten om att någon hade slagit Krista Kiuru hade ju knappt hunnit komma ut förrän var och varannan började fördöma politiskt våld med väldigt stora röster.
Ganska snabbt efter det där händelsen, det kom alltså ett pressmeddelande från Socialdemokraterna om att det här hade hänt. Så twittra, heter det ens twittra mera? Så la statsminister Petteri Orpo ut på sociala medier en kommentar med att våldsdådet mot Kiuru är fegt, händelsen är fel och för, vad är tuomittava var? Alltså,
förkastligt,
eller behöver fördömas.
Ja.
Republikens president Alexander Stubb skrev rakare, som han är ju rak som han brukar, jag fördömer skarpt våldet mot Krista Kiuru. Och sen gick han ännu i nästa mening in på att låt oss alla respektera varandra oberoende av åsikt och låt oss respektera riksdagsledamöterna. Det här liksom fredag kväll, ingen visste i det här skedet vad som hade hänt.
Nej.
Jussi Halla-aho, riksdagens talman, skrev på sociala medier att förhören kommer att visa om det här är en politisk attack eller slumpmässigt våldsdåd. Oberoende är det ett allvarligt brott och jag önskar Kiuru tillfrisknande. Och så skrev han ännu till att han har varit med om liknande och vet hur det känns både fysiskt och psykiskt.
Och det visade sig vara ett slumpmässigt våldsdåd.
Ja, men ser ni alltså stora skillnader i de här uttalandena?
Och det var ju intressant hur utsatt Halla-aho blev.
Ja.
Och också det här huset ringde ju upp, det vill säga Yle ringde ju upp Jussi Halla-aho ännu under veckoslutet före någon visste någonting om orsaken och ville tvinga honom att fördöma den här attacken mot Krista Kiuru som en politisk attack utan att någon kunde veta det. Han kunde inte veta det. Och inte heller den här firman kunde veta det.
Ledarskribent tyckte att Halla-aho inte på något sätt inte tillräckligt hade just kanske fördömt. Är det som han då inte hade gjort? För jag tycker att han svittar ganska empatiskt när han kan dra, liksom, han till och med han talar lite om att han kanske själv liksom vet hur det kan kännas.
Sen tror jag att orsaken att oppositionen blev så arg och många andra blev arga var liksom en del av de här intervjusvarorna som lyftes upp i media där han hade ganska snabbt gått in på att tala om att gatuvåld ökar och så här istället för och alla andra var ju inne på att det absolut var en politisk reaktion mot Kiuru. Jag menar, det drogs igen liksom, det blev väldigt höga växlar väldigt fort, det skräks jättehögt och innan någon visste liksom vad som hade hänt och då ändå, jag menar, alla som bor i Helsingfors eller har varit i Kaisaniemi-parken vet att det där är inte lugnt och stilla område.
Halla-aho är ju som person har alltid varit sådan att ju mer medier och andra partiledare eller andra politiker vill avkräva honom någon sorts uttalande, desto envisare blir han att han absolut inte ska göra så här som man dickes Elisabeth lite. Det här gör jag faktiskt inte nu.
Nä.
Du läste, Freddy, en utmärkt grej i kvällstidningen. Ett bra skämt om Jussi Halla-aho.
Nej, vi vet i kvällstidningen, jag hörde på annat håll. Halla-aho kommer in i ett rum fullt med journalister och säger ilta. Varpå journalisterna genast börjar ropa att jaha, du tycker då inte att kvällen är god.
roligt.
Det är skitbra. Men här var ju alltså media också supersnabb på att intervjua människor om att kommer det här att få följd där nu, alltså utan att någon visste någonting, kommer det här att få följd till exempel i kommunalvalet? Kommer färre människor att våga ställa upp i kommunalvalet på grund av det politiska våld vi ser här i landet just nu? Och det här utan att någon ännu hade tagit reda på vad den 34-åriga var. Det som man kanske kan lära sig att folk borde lugna ner sig. Ja. Alltid.
Samtidigt är det ju inte, alltså, hon är ju en jättekänd politiker, en av de mest kända i Finland ändå skulle jag säga efter de senaste åren efter pandemihanteringen och så här, så inte det nu liksom en jättehäftig slutsats att dra att kanske det ändå skulle vara den som slog henne, kände igen henne som en beslutsfattare åtminstone. Men
det är bra att veta det, så att säga, svart och vitt för att man går vidare. Ja. Sen apropå Kiuru som ordförande i social- och hälsovårdsutskottet så har ju Samlingspartiets Ben Shiskovis nu flaggat för att hon borde bytas ut. Det skulle gå enligt paragraf 37 i grundlagen att byta ut Krista Kiuru i utskottet. Han säger att de är goda vänner. Men att det kan inte hålla på som det gör just nu, att de har sina 17 timmars möten. Och
men vem är det som, hur stor backning behöver ett sådant beslut? Jag menar, räcker det med riksdagsmajoritet?
Ja, bra fråga. Men åtminstone finns paragraf 37 i grundlagen att luta sig mot.
Men det här är ju alltid, kolla på.
Jag tänker bara att här är ju alltid, det bästa är juridiskt möjligt, men när man tänker på att man i framtiden då ska samarbeta över partigränser också i framtiden och helst då kanske inte vill ha så här hämndaktioner riktade mot sig.
Nej, exakt som vi talade förra gången om det här, att det är ändå egentligen en gentlemannaöverenskommelse att man delar på de här utskottsordförandeposterna. Att börja bråka om sånt här så kanske sen kan betala sig tillbaka.
Vi ska prata om Finlands populäraste parti, Socialdemokraterna. 24% i Helsingin Sanomats mätning i veckan. Det vill säga större än Jesus. Mm. Och Taylor Swift. Men vice ordförande Mattias Mäkynen, han har stuckit ut lite. Och han har liksom på något vis lite uttryckt andra åsikter än partiets här under hösten. Och främst om budget. Budgetfrågor.
Det var en större personintervju med honom i Helsingin Sanomat ett par veckor sedan efter att de här budgetalternativen hade presenterats. De har vi pratat om många gånger, men där, och hur Socialdemokraternas alternativ kanske inte var ett så häftigt alternativ till regeringen. Så där sa han med disclaimern att han inte nu kritiserar partiledningen och att han också är förbunden till partiets budgetalternativ, så sa han ändå att oppositionen och Socialdemokraterna borde vara modigare med att ifrågasätta regeringens ekonomiska politik. Och där menar han dels den här tidtabellen med vilka de här nedskärningarna, sparåtgärderna genomförs. Mm. Och sen den här sociala rättviseaspekten, att hur, i vilken mån de granskas de här besluten och vem det drabbar. Och sen huvudkritiken handlar om, vilket vi också har pratat om, alltså det här att inget av oppositionspartierna är redo att ändra på de ramarna. Alla ger alternativ inom samma ramar som regeringen har, det vill säga ingen vill ta mera lån ens för att göra investeringar och få ekonomin och liksom tillväxt åtgärder. Och det här är ju nog, det är ju intressant.
Ja, det vill säga Samlingspartiets budget gäller för alla partier.
Visserligen så behöver man ju inte ta mer lån om man höstar in hundratals miljoner på att kapa den gråa ekonomin och beskatta all egendom som är
miljoner. Ja.
Men det är lustigt nog, för det är ju lite paradoxalt det här Mäkynens kritik att som då egentligen indirekt riktas mot partiledningen, fast han inte säger det, att Socialdemokraterna inte tillräckligt liksom utmanar regeringspolitik. För det som tittaren ser när man ser på frågestunder och riksdagsdebatter är fullständigt vitriolrypande kritik av flera av Socialdemokraternas riksdags. Hur kan regeringen hålla på så här? Vi för Finland i för därve, ni liksom kastar människor in i vad heter det, helvetesgropen.
Ja.
Men så är liksom då, när man budgeten tittar på själva det här skuggbudgetförslaget så är det ju inte.
Men Mattias Mäkynen suttit med och sagt till om SDP:s skuggbudget.
Jo, men han var ju liksom den här stora skuggbudgetansvariga, eller det ekonomiska proffset i Marins regering. Okay. Nu har han ju lite åsidosatt. Det är ju inte han som sitter där mera och står och presenterar det här, fast han har varit deras ekonomiska
plats. Okay. Talar alltså vi det, bitterhet här?
Nej, jag vet inte, men det är så tydligt att det finns någon ganska stor splittring i det här partiet. Mm. Och jag vet inte, det hade ju funnits alltid, men den blev extra tydlig med den här avvisningslagen i somras. Och tydligen finns det nog också i fråga om ekonomi, jag vet inte, är det då... Är det förenklat att säga att det är en högerfalang och en vänsterfalang inom socialdemokratin? Eller?
Inte bara säga ekonomiskt så tror jag nog att du kan säga så här. Det är ju inte så jättetydligt ändå. När man, eller ska vi säga att just det här socialdemokratisk... Antti Lindtman och Tytti Tuppurainen och Pia Viitanen är så liksom högljudda i riksdagen så... Och vi säger så här att ju högljuddare socialdemokraterna brukar vara i opposition, desto mer kan man börja misstänka att någonting ligger här bakom. Att allt inte står riktigt rätt till nu i partiet.
En som var hårt ute mot dem i veckan var Fatim Diarra från De Gröna som listade hur socialdemokraterna har röstat med regeringen. De har ju haft hundratals, om inte tusentals omröstningar nu, de här budgetomröstningarna.
Just det.
Och när det kom emot förslag om att till exempel återinföra den här barnhöjningen i arbetslöshetsunderstödet som regeringen plockar bort och återinföra det här skyddade beloppet på 300 euro som du kan tjäna utan att stödet påverkas. Så Socialdemokraterna röstar emot att återinföra det här. Och där har de stått och skrikit om det här socialskyddet nu i 1,5 år. Och ja, det är ju visserligen konsekvent för det i linje med deras budgetalternativ. Men nu är det ju just hur olika de låter när de står och skriker och hur det ser ut sen i textform i skuggbudget och så här.
Men samtidigt när vi säger så här, så det som Joakim börjar med här, alltså ser man på Gallupen nu senast och Helsingin Sanomat, så är de ju över 24%, alltså det går jäkligt bra för socialdemokraterna nu i Galluparna. Mm. Och går man så här mot val så blir det ju succé.
Men vad är strategin då, alltså om SDP då gör en skuggbudget som är samlingspartistisk, men så sticker Mäkynen ut och säger att den är inte bra?
Det är det som är konstigt. Det är det som är underligt.
Knappast gör han det alltså oanmält. Liksom,
eller är det som i SFP, att man är med i regeringen men man vill också ha de där liberala väljarna kvar, man har Eva Biodé som
ja, men är det?
Alltså, så måste här, man liksom inom socialdemokratin? Nej, jag vet inte. Jag tror att det är så mycket strategi där.
Okay.
Utan alla riksdagsledamöter är också beroende av inte bara partiets stöd utan också sina personliga stöd, sina egna väljare, och måste visa någon slags ryggrad för dem åtminstone.
Säkert det ju hända att han tycker så här på riktigt.
Ja, men det är
det. och inte kan liksom hålla inne. Han kanske det också så att han inte kan heller hålla inne i sådana situationer där man, om man nu ser till partisolidaritet och partistrategiskt sätt, så kanske man inte borde då ge uttalanden hela tiden.
Men det är nog, alltså det är ju en svår sits för Socialdemokraterna. Det går jättebra för dem, men det finns absolut inga möjligheter att bilda en vänsterregering eller en grön regering med liksom, för att Centern har gjort såklart att de tar sånt avstånd från vänstern. Så vad är deras allt? De måste titta höger ut. De har inga alternativ.
Vi fortsätter prata ekonomi. Finansministeriet har presenterat Finlands framtid i form av en ny prognos den här veckan. Vad berättar den här prognosen?
Jag tyckte det var roligt. Det är ofta så här när man får de här pressmeddelandena att först kommer det jättemycket pushar från olika nyhetsredaktioner som berättar hur dåligt det går för ekonomin. Ja. Och så kom ett pressmeddelande från Rika Purra att det är viktigare än någonsin förr att balansera den offentliga ekonomin. Och sen när man tittar på vad finansministeriet riktigt på riktigt sa, så deras rubrik på deras pressmeddelande är: Finlands ekonomi återhämtar sig från recessionen, skuldkvoten visar tecken på stabilisering. Låter inte här helt bra?
Jo,
men man bläddrar lite. Berättar du, Freddy, som bevakar det här?
Då kanske man hittar sen, man bläddrar bort det där, från det där, de här onödigt positiva, vad heter det, öppningen, och hittar sig negativt. Men det där... Det här framtiden, så där som man sa i Norskets program, sades det att den nuvarande framtiden liknar ganska mycket den där framtiden som vi hörde om för några år sedan. Mm. och faktiskt börjar ju Mikko Spolander, som är chef för det här prognosmakeriet, så börjar med att säga att Finlands ekonomi befinner sig nu i en vändpunkt. Och det är precis samma ord som har använt i de två senaste prognoserna. Så vi väntar på den här vändpunkten.
Vi kan göra sådär som vi gör med julgäddan och säga att vi bara sänder samma inslag som i fjol. Eller?
Ja, men ska det bli bättre då?
Först blir det lite sämre när vi får veta hur stort underskottet är egentligen i budget och hur stor låntagning egentligen måste bli för det här året. Och den blir nog stor. Det är inte hemskt trevliga siffror. Det var långt över 4% minus då. Alltså på den här. Men sen ska det nog bli bättre. Och faktum är att det där finansministeriet ju skriver i den här rapporten att ser man på riktigt lång sikt så har de reviderat sin syn till att bli mycket mer optimistiskt än tidigare. Ni kommer ihåg det här när man talar om det hållbarhetsunderskottet. Mm. Det vill säga att i framtiden, om man räknar då hur demografin ser ut i framtiden, så blir det allt färre i arbetsliv och allt flera som är då antingen pensionerade eller går i skolan. Så här. Det har man nu reviderat. Att det där, förr talar man om att hållbarhetsgapet, alltså hur mycket som jämfört med nu är, så det är 2% stort. Att 2% värre blir det, om vi säger, talar med sådana ord. Nu är den siffran 1,5%, och det har reviderats i den här.
Och vad bygger det på? Varför har man reviderade från 2% till 1,5%.
Invandringen är så mycket större nu och räknas bli så mycket större än vad man trodde ännu för 5 år sedan.
Ja.
Och det betyder,
men Finland går ju inte mot en större invandring, känns det som. Alltså,
Finland går mot en större invandring. Den siffran har reviderats, har också höjts uppåt mycket mer. Just hade vi inte 40 000 nu sedan det räknas det här året, och nu räknar finansministeriet med 25 000 per år då mot det, så här, är det nu en 10-årsperiod framåt. Förr var den siffran 15 000 per år.
Mm.
Alltså mer människor betyder helt enkelt mer.
Till exempel nuvarande regeringspolitik då? Alltså, som ju...
Arbetskraftsinvandring är välkommet.
Just det, okej. Okay,
ja. Men alltså, oppositionen håller ju inte med om de här prognoserna. De säger att det som görs fel alltid är att man inte räknar med att de här regeringens liksom anpassningsåtgärder också kan påverka ekonomin negativt. Det vill säga att folk inte har råd att konsumera på samma sätt och så vidare. Också det här målades. Vi har sett det här uttalandet många gånger från olika personer i opposition när man säger att det här är början på slutet för regeringen.
Ja, ja.
Nu, det var faktiskt, det var också Mattias Mäkkinen som la ut på Instagram eller på sociala medier att jag får se det här på finska, och för det finns den här, han säger att kevään puoliväli riihestä tulee Orpon hallituksen päätepiste. Alltså han använder det här modus potentialis som inte finns i svenska, men betyder
underbart att du pratar
sådär. Tor det bli slutet på Orpos regering.
Modus potentialis, va?
No, ja.
Men, jag läser men ändå så att sa inte rakt ut att de faller, men nej. Lite försiktigt.
Just det. Jag läser en kolumn i Vasabladet här i veckan av nationalekonom Christer Lindholm, som har ett mycket till övers för finansministeriets prognoser. Då talar han till exempel om finansministeriets sysselsättningskalkyler. Och menar att de sysselsättningssiffror och prognoser som finansministeriet använder sig av, de bygger på 30 år gamla studier från Lama-åren, alltså första halvan av 90-talet. Och liksom arbetslösheten då, och då var ju logiken den att när Laman släppte så hittar ju de som var arbetslösa snabbt jobb igen. Finansministeriet utgår från att samma sak kommer att ske nu, bara ekonomin blir bättre. Men då påpekar nationalekonom Christer Lindholm att vi har inte samma läge just nu. Alltså då under Laman så var det välutbildat folk som var arbetslösa på grund av läget. När läget blev normalt fick de jobb igen. Nu har vi den situationen att utbildade människor har jobb. De som är arbetslösa just nu är så kallade svårsysselsatta. Mm. Och det kommer inte att ske samma sak när ekonomin blir bättre som under Laman. Men finansministeriet lever enligt Lindholm i den här tron. Sen lyfter Christer Lindholm också upp Kalevi Sorsa-stiftelsens uträkningar. Och det bör ju sägas att som namnet säger så är det här då alltså en SDP-stiftelse. Men Kalevi Sorsa-stiftelsen har räknat då enligt samma siffror som finansministeriet gör. Den stiftelsen kommer fram till att regeringens nedskärningar kommer att ha, liksom nedskärningarna kommer att ha, just som du var inne på, en bromsande effekt också då på sysselsättningen. Det kommer att uppstå 13 000 nya jobb
säger Kalevi Sorsa-stiftelsen, inte 74 000 som finansministeriet har räknat, och då enligt samma siffror.
Men hej, nu under våren så ska ju regeringen sätta in en massa tillväxtåtgärder. Det kommer ju rädda allt, är det inte så?
Målens potentialis.
Men jag måste säga att oppositionen har säkert till viss del rätt efter den här vändpunkten som finansministeriet har hållit på att vänta på i nu ett halvår eller längre. Det är att hushållen, alltså vi medborgare, ska sluta lägga pengar i spar och istället börja konsumera, eftersom nu har räntorna redan gått så långt ner att köpkraften, alltså vi har mera pengar att använda. Mm. Men det har inte ändå lett till att människor börjar konsumera, vilket då leder till bättre ekonomi. Och det där på finansministeriet, man är liksom helt enkelt, varför beter sig inte människor som teorin säger att de borde bete sig?
Kanske för att våra ministrar står där och skriker att det är dåliga tider.
Jag tänkte just det. Det är säkert en av orsakerna.
Vilka budgetinfo var det som finansminister Riikka Purra hade långa... Hon inledde med det här kryptiska, eller avslutade med det här kryptiska, att ekonomi är också psykologi. Och det var riktigt så här att någon hade säkert sagt att den att du måste låta lite mer positiv. Men på tal om att de upprepar sig det här i hennes pressmeddelande, stod det också det här som också sägs varje gång, att det som nu avgör det här läget, det är vad finansministeriets nästa prognos säger.
Sen så gick regeringens förslag om bantad sjukhusservice igenom här i plenum i omröstningen. Siffrorna blev 101 för förslaget, 96 mot förslaget. Oppositionen har 91 platser i plenum. Men det kom 5 röster till mot.
Det här är, jag ser, parentes, det är den tajtaste omröstningen som regeringen har stått, måste se. Den här regeringsperioden.
Just det.
Till och med tajtare än alla de här ministern, Junnila-omröstningen till exempel.
Ja, men alltså 5 ur regeringen röstar mot regeringen.
Mm. Oerhört under den här regeringsperioden.
Ja, och det var alltså 2 samlingspartister, 3 sannfinländare. Varför röstar de så?
En från varje var borta. Fastnade i hiss.
Just det, så då blev jag
fastnade i hiss. Varför röstar de mot sig själv?
Det är svårt.
Lyssna på förra veckans avsnitt av politiken. Det här är svårt.
Ja. Det är svårt alltså.
Regional service, och du har dina väljare där.
Och jag tänker just på att exempel,
en av de som röstade emot av samlingspartiet var Marko Eestilä. Han hade en äldre herreman med, vad heter det, distingerad herreman, som man aldrig skulle kunna tänka sig att skulle gå emot det egna partiet eller på något sätt inte ha solidaritet med sin statsminister.
Han ser inte ut som en rebell med.
Han ser inte ut, och han har inte betett sig som en rebell heller. I alla hans talturer så försvarar han statsministern och sitt eget parti. Men han röstade alltså emot det här. Han är från Idensalmi, och Idensalmi har en jour som då, man vill begränsa ett sjukhus som är där nära hans. Så där ser man hur till och med en Marko Eestilä så hemfaller till att tänka på hur det går i nästa val kanske, eller hur det nu han tänker. Men i varje fall la han före det här knutpatriotismen, före solidariteten med regeringen.
Varför väljer inte alla att göra det då?
Då skulle det vara vild... Lyssna på förra veckan. Alltså, bli vilda väster. Alltså, samlingspartiet har ju nog ganska hårda regler för det där, att man ska rösta med partiet. Alltså om gruppdisciplinen helt enkelt. Mm. Sen i vissa frågor brukar det ju finnas, sägas på förhand att det här kommer vi inte att kräva gruppdisciplin om. Till exempel, vad hade det för...
Samvetsfrågor.
Men jag menar, ska du driva igenom din politik så måste du ju veta att du har gänget med dig. Och därför blir det ju också konsekvenser. Och här har det nu, i motsats till att det inte delades ut varningar för att hålla tal på högerextremas fackeltåg, så har det nu delats ut varningar för de som inte röstar enligt regeringens förslag i den här frågan.
Okay. Vad betyder en varning?
Det betyder att det där, du har ögonen på dig.
Okay.
Och att du är stämplad.
Ja.
Du har en osynlig stämpel i pannan.
Ja.
Partiledningen och riksdagsgruppens ordförande kollar på det lite extra. Och det är kanske orsaken också till varför det inte händer oftare. Förstås att partiet har en hård disciplin på de egna. Men också det att du tänker ju ändå att ska du ha någon politisk framtid, kan du inte hålla på att samla på dig varningar.
Nej, du kommer säga att du har... Surt, liksom.
Ja, vill du ha några viktiga utskottsfrågor? poster eller minister, bli aktuell för någon ministerpost eller sådär, så vill du ju göra din partiledning nöjd och glad.
Men finns det något sådant att alltså, som tre Vilma-anmärkningar och så har du en försittning? Är det någon motsvarande här du åker ut ur gruppen och du får...
Sannfinländarna gav allvarliga varningar till de tre egna.
Vad är skillnaden? Varning och allvarlig varning.
Lättsam varning och allvarlig varning.
Och då sa Jani Mäkelä efter det att det där, på frågan just om en allvarlig varning, vad händer sen? Då sa han att nästa gång blir konsekvenserna ännu värre. Och det berättar han sen inte vilka de konsekvenserna blir. Men
det värsta som kan hända är om han blir som varnaren då, utesluten ur riksdagsgruppen. Men... Mm.
Då är man helt ensam. Då har man inte mycket mer att göra i riksdagen. Och så visar det ju också sig att oftast i valen som kommer sen efter det så det där faller man ut som Anna Turtiainen gjorde.
Ja, just det.
Eller Hirvisaari.
Men Eva Biodé som ju har flera gånger alltså inte röstat som parti, hon får inga varningar eller allvarliga varningar eller minivarningar eller...
Nej, det här är nog jätteintressant. Hon har suttit med och alltså, det är ju helt uppenbart att både gruppen och statsministern har, alltså både den egna gruppen och statsministern har accepterat att i vissa omröstningar kommer hon att rösta, alltså inte rösta för, grönt i alla fall, för regeringens
förslag. Hur kan hon få den rätten då?
Och hon röstar ju alltså inte emot.
Nej, det är
skillnad
på, jag menar senast valde hon väl att sitta i salen men inte trycka på knappen. Liksom, och en del gånger har hon röstat gult. Men, liksom,
men om hon skulle ha röstat mot så skulle hon kanske fått en varning då. Mm.
Hon är ju en av riksdagens allra längst, som har suttit i riksdagen allra längst, med lite mellanrum emellan, men jag tror att hon valde sin 91, om jag inte kommer helt fel ihåg nu, och det är länge sedan, så kan man tänka sig att hon som ålderskvinna har liksom extra
frikort.
Respekt. Ja, frikort. Vilket å andra sidan Kimmo Kiljunen inte hade som ordförande i utrikesutskottet. Han är riksdagens äldsta alltså, men han blev ändå petad.
Men hon är ju viktig både för SFP och SFP är viktigt för regeringen. Alltså i början skämtades det om att det är hon SFPs samvete eller hon hela regeringens samvete i vissa av de här frågorna, men liksom att partiet behöver henne kvar och hennes väljare kvar och regeringen behöver SFP för att hålla ihop. Alltså, de har nu bara bestämt att det är okej.
Och om det är en enda, man kommer överens i början av regeringsperioden att vi har nu en sån här som får frikort så det där... Och sen cementerar vi det här, vi bygger en brandmur här.
Det har ju handlat mera om det här, till exempel så här misstroendeförklaringar mot vissa ministrar som har uttryckts...
Mera sådär samvetsfrågor.
Ja, mera samvetsfrågor nog än just uttryckligen regeringens politik eller regeringsprogram eller så här. Och där finns ju också i Samlingspartiet ett par så här liberala kvinnor som också har varit frånvarande från sådana omröstningar. Som, alltså, det brukar vara mycket strålkastare på Eva Biodé i den där frågan, men inte, det händer ju att någon annan blir borta.
Sen är ju frågan var man drar gränsen då, vad är samvetsfråga och vad är inte samvetsfråga? Jag menar, nedbantad sjukhusservice kan ju också vara en stor samvetsfråga, om man vill se det på det viset.
Du har helt rätt.
Början på slutet för regeringen var det här också.
Det var det här också. Tytti Tuppurainen, Socialdemokraternas gruppordförare, sa att det här är början på slutet för regeringen. Så nu är det redan två starter för slutet på regeringen om vi får tro Socialdemokraterna.
Men starten kommer då liksom 2,5 år före regeringen slut. Alltså jag tror inte en sekund på att det här är slutet. I så fall är den här början på slutet väldigt, väldigt lång.
Ja. Man kan fråga sig, är det här början på slutet för regeringen eller slutet på början för regeringen?
Modus potentialis. Politiken önskar dig en väldigt god jul. Nästa vecka så ska vi gå igenom hela året 2024.